en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Prince Harry spräckte skilsmässoryktena i helgen, men när han fastnade på bild så var det många som reagerade på en mystisk detalj. Det ska vi prata om. Och sen tar vi upp kungens festliga jubileum som startar snart, och ni kommer få höra kungen själv berätta om den pinsamma fadäsen då drottning Silvia glömdes bort.
Och så är det ett år sedan som drottning Elisabeth gick bort, och hur går det egentligen för den nya kungen?
Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Ja, Sara, det är ett år sedan som drottning Elisabeth somnade in. Det var ju fredag den 8 september. Jag kommer ihåg den dagen.
Ja, det är nog en dag som många kommer att komma ihåg. Det är en typisk sån här händelse, så att man kommer nog alltid minnas var man befann sig.
Ja, var befann du dig?
Ja, men det här var ju, jag tror inte vi har pratat om det i podden, men du vet ju om det här, Jenny, att jag menar, i våran roll, eller våra roller som hovreporter, så är det klart att man någonstans hade man ju förberett sig inför den här dagen och visste att den kommer någon gång att komma och att det är en väldigt stor händelse. Just den här dagen, 8 september, så hade jag lovat min bror att vara barnvakt till hans två underbara döttrar.
Åh, du var på väg till Nora kanske?
Ja, precis. Jag var på väg till Nora, satt på tåget då mot Örebro.
Och då smäller det?
Då började det de här, du vet, för det började med att det trillade in det här pressmeddelandet ifrån Buckingham Palace där läkarna var oroade för hennes hälsa. Det kom ju då strax efter lunch den 8 september. Och redan där och då så förstod man ju att det här är illa, för jag menar, den typen av kommunikation brukar inte hovet ha med allmänheten.
Och sen vet man ju inte om det handlar då om dagar eller timmar.
Precis.
För det skriver de ju aldrig.
Nej, utan man skrev ju i det här meddelandet att man behövde liksom, ja, drottningen behövde bevakas av läkare och att, ja, men de var oroade för hennes hälsa. Och jag förstod redan då att det här är inte bra. Jag borde absolut inte lämna Stockholm. Jag borde absolut befinna mig i huvudstaden och medierapportera. Men jag var på väg till Nora och hade ju lovat då att vara barnvakt på kvällen. Och kunde heller inte avboka det för att någon behövde hämta barnen. Så att det blev en intensiv kväll där. För sen nåddes vi av det här beskedet.
Ja, jag kommer ihåg. Jag var på jobbet, jag var här på redaktionen. Och när nästa pressmeddelande kom om att den kungliga familjen var på väg till Balmoral, då satte hela det här maskineriet igång. Och det är ganska häftigt att befinna sig på en nyhetsredaktion när det händer. Därför att det finns massor med förberett material, men det finns också mycket material som bara skrivs direkt och sen ut på sajten. Mm. Så jag kommer ihåg att det blev en väldigt sen kväll där och en tidig morgondagen efter.
Men bara två dagar tidigare innan drottningen dog den 8 september så hade de ju faktiskt tagit emot Storbritanniens dåvarande premiärminister Liz Truss på Balmoral. Och tidigare då, det har ju passerat, är det 14 premiärministrar, det här var hennes 15:e. Och de har ju drottningen tidigare tagit emot då på Buckingham Palace. Men Liz Truss fick då ta sig till Balmoral. Och sen liksom två dagar senare så dog hon.
Ja, men jag tyckte ändå den officiella bilden som kom ifrån det mötet med Liz Truss. Jag tyckte ändå drottningen, ja, man såg att hon var avmagrad och inte jättepigg, men hon såg ändå...
Det var ett leende på läpparna.
Ja, jag tyckte nog, jag var inte orolig på något sätt när jag såg den bilden att hon skulle somna in så snart därefter.
Och den bilden kommer ju faktiskt att bli det sista liksom officiella fotot av drottning Elisabeth.
Ja, det var ju då klockan 4:10 på eftermiddagen som drottningen dog. Och det gick ganska snabbt sen. Det kom ju rätt snart då ett pressmeddelande. Och man fick veta att hon hade somnat in då på Balmoral under eftermiddagen. Jag tycker vi lyssnar på en av de här rapporteringarna. Det är från brittiska BBC.
Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.
Och ganska så snabbt därefter så publicerades ju även ett uttalande ifrån, ja, hennes son som då hade blivit kung, Charles, där han då skriver just det här om att det är en av de största, den största sorgen för mig och min familj, och att de sörjer henne djupt. En älskad monark och en mycket älskad mor. Så då ett ganska långt meddelande då ifrån kung Charles som man publicerade både på, som ett pressmeddelande men även i kungahusens sociala kanaler.
Och nu har ju Charles varit kung i ett år. Och man kan ju fundera lite grann på hur har hans år sett ut. Det är ju det första året de har sett sin prägel verkligen på det kommande regentskapet. Och vad har han haft för utmaningar egentligen?
Ja, man tänker, man pratar mycket om själva rollen som kung för då, fram till dagen då drottningen dog var han ju prins Charles. Men jag menar, han har ju haft tid på sig att förbereda sig inför vad som komma skall. Och vid 73 års ålder tog han liksom över den här rollen. Jag tänker kanske oftast då när folk börjar fundera på om man ska sluta jobba. Om man kanske ska trappa ner på jobbet. Då fick han istället då
steppa upp
och verkligen visa vad han vill, vilket sätt han vill regera på.
Men man kan ju säga att han har haft en hel livstid nästan på sig att förbereda sig. Så det var väl inte heller någon chock eller något sånt för honom. Utan det var en ganska smidig övergång. Det är så man har beskrivit det också. Och i Storbritannien så var det flera medier då som säger att hans roll som en förvaltare på något, att man ska se det som det, därför att i och med att han är till åren så kommer det sen bli då prins William som tar över, och att man, vissa då säger att Charles blir liksom som ett mellansteg i väntan på William. Det är lite tufft att höra, kanske.
Ja, men det tror jag. Men å andra sidan har ju faktiskt inga jättestora förändringar skett sedan han blev kung. Och sen får man ju också då ha i åtanke att under den här tiden, sen drottning Elisabeths död, den har ju såklart bestått först av en sorgeperiod. Och sen har ju också det varit de här grejerna som ingår, jag menar, vi pratar kröning, vi pratar de här liksom resorna som ska göras inom landet till exempel.
Alltså, och första statsbesöket.
Precis, så att det har ju varit mycket sådana grejer han liksom ska liksom bocka av innan det är dags kanske för att visa mer vad man har på agendan för sin dåtid som kung.
Och en sak som Charles varit väldigt tydlig med, det är ju att han vill ju ses som en väldigt ekonomisk monark. Det kunde man också se på kungen och drottningen Camillas kröning i Westminster Abbey. Det var ju den 6 maj. Det blev en påkostad ceremoni, men den var ju inte alls så enorm och superpampy som hans föregångare. Den var kortare och mindre spektakulär än drottning Elisabeths. Men det, då kan man också tänka att hon kröntes 1953. Det har ju skett ganska mycket däremellan. Men man kan också se att hans popularitet har ökat. En YouGov-undersökning ganska nyligen visade då att 55% av britterna har en positiv uppfattning om sin nya statschef. Och då kan man jämföra det med 44% som siffran låg på innan han blev kung.
Så han har ökat något då i popularitet sedan han faktiskt tillträdde som kung i jämförelse då med när han var prins. En annan lite så här milstolpe kan man väl säga under det här första året som kung, det var ju hans faktiskt första tv-sända jultal. Det är en tradition som man har i Storbritannien där då kungen eller drottningen talar till Storbritannien och hela samhället. Det sågs faktiskt av rekordhöga 10,6 miljoner tittare i Storbritannien.
Jag är inte förvånad.
Nej.
Jag har ju firat jul i Storbritannien. Och även de som inte är jättestora fan av kungahuset, de har det ändå som en obligatorisk sak i sitt julfirande. Att man ska se regentens jultal. Det är liksom en del i mångas liv just kring jul. Och vi pratade om det här med resor innan. Kung Charles och drottning Camilla, de har ju rest mycket runt om i landet. Det är ju ofta mycket det man fokuserar på det här första året som regent. Lite som en Eriksgata. Man har ju beskrivit dem som ändå öppna och tillgängliga. I alla fall mer än vad drottning Elisabeth har varit. Men hon är ju också av en gammal generation kungligheter. Så att det får man ju ha i åtanke också.
Och där tänker jag inte minst när vi var i London igen inför kröningen den 6 maj. Jag tror att det var dagen innan. Vi där längs med Paradgatan de Mall så var det ju hur många människor som helst som hade tältat och varit där i flera dagar. Och då skulle då kung Charles och prins William och Kate transporteras ifrån Buckingham Palace och vidare någonstans. Och att de då faktiskt stannade vilket förvånade jättemånga, stannade med bilarna mitt på De Mall och klev ut ifrån bilarna och gick ut och hälsade på besökarna som hade stått där i flera dygn. Och där, det menar vi på att så här, det hade aldrig drottning Elisabeth gjort, men det gör den här nya kungen, vilket så här, symboliserar någon lite mer, en lite mer öppen kung och kungafamilj.
Mm. Och några skandaler under året har det väl inte heller riktigt varit, men det är klart att vissa grejer har ju uppmärksammats och blivit virala på sociala medier och sådär. En grej som vi har pratat om då, det är de läckande pennorna.
Ja.
För när kungen då tillträtt så skulle han signera papper, det var vid två olika tillfällen, det var ju sådana här legala dokument. Och han var besvärad över att någon hade placerat bläcket där han inte ville ha det. Och det kunde man se, man kunde se irritationen.
Mm.
Och bara några dagar senare så fick ju omvärlden ta del av en konversation då mellan Charles och Camilla när de skrev under ett dokument, det var under ett besök i Nordirland. Och det började med att kung Charles inte visste vilket datum det var. Och han blev ju snabbt irriterad när han upptäckte då att den här pennan han skulle använda, den hade börjat läcka och lämnade fläckar på fingrarna. Och Camilla, hon stod ju då vid kungens sida och försökte rädda upp situationen, som avslutades med att Charles verkligen röt. Han röt ifrån. Åh gud vad jag hatar det här. Det är bläck överallt.
Ja, och man ser på de här klippen hur folket som står runt omkring dem blir ju väldigt nervösa. Och jag tror även att Charles sa så här, jag står inte ut med den här jävla grejen. Och liksom försvann ut ur rummet då för att liksom ta bort de här fläckarna från händerna. Och den här incidenten, det kanske inte var en stor sak i sig, men det fångades ändå på bild och film. Och det var ju många som liksom började då skriva och diskutera den nyblivna kungens temperament och humör. Och det här var ju såklart inte någonting som undgick Charles, att det hade blivit en stor grej i media.
Nej, och senare så besökte ju då kungaparet Dunfermline i Skottland. Och när paret då ska skriva under ytterligare ett dokument, då skämtar Charles med Camilla och så säger han: de här sakerna är så temperamentsfulla, innan han skriver under med pennan. Och det var ändå skönt med en regent med humor.
Ja, men verkligen, verkligen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Under året som gått så har ju kung Charles endast genomfört ett statsbesök till Tyskland. Hans första besök planerades ju till Frankrike i mars, men det fick ju skjutas upp, och det var ju på grund av de här oroligheterna och protesterna i landet. Och resan har ju då planerats om, och kungen kommer att genomföra den i slutet av september. Men kung Charles är ju inte bara statschef i Storbritannien, utan även i 14 samhällsländer. Kanada, Australien, Nya Zeeland bland annat. Och mycket tyder ju på att han absolut kommer att planera resor till de här länderna också. Många har ju ifrågasatt varför han inte redan har genomfört dem.
Ja, och sen har det ju också, man ska ju veta det, att många länder i samhället för ju diskussioner om att man vill då inte längre ha den brittiska regenten som statschef, utan man vill vara självständiga. Det är vissa länder som har brutit sig ut redan. Man hade en viss respekt och tacksamhet gentemot drottning Elisabeth som suttit så länge på tronen. Men nu då när det varit ett skifte så kanske man ser det som en möjlighet att införa republik helt och hållet. Då.
Mm.
Men under året så har ju Charles tagit emot utländska ledare, bland annat Joe Biden, Sydafrikas president Cyril Ramaphosa och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Så att det har varit en hel del toppmöten får man väl säga.
Ja, men en sak som ändå då sticker ut något kanske för då kung Charles och det här året som har gått, det är att han har ändå gjort klart att han vill smalna av kungahuset. Han vill visa att han är en ekonomisk regent, och det handlar ju om att liksom dra åt den här pengapåsen. Bland annat så ska ju inte prins Andrew längre, alltså kungens bror, få ta del av pengar från Charles privata plånbok. Och det här är ju pengar som kommer från vad man kallar private purse och hertigdömet Lancaster. Är det här ett smart drag av kungen, Jenny?
Oh ja, och det ligger i tiden. Absolut. Men man får ha i åtanke, det orsakar stort lidande för vissa familjemedlemmar. Att bli av med en stor summa pengar som man i alla år har räknat med. Ja, det är klart att det blir ett trauma. Särskilt om man inte har haft något annat jobb eller på något annat sätt tjänat egna pengar. Och jag tänker liksom på prins Andrew här som har... Han har ju ägnat hela sitt liv åt att representera kungahuset och haft många fina hederstitlar och så vidare. Och såklart räknat med att de här pengarna alltid kommer finnas där. Men det här är bra, så missförstå mig inte. Prins Andrew behöver ju verkligen ta tag i sin egen försörjning. Precis så som många andra prinsar och prinsessor måste göra idag. Vi ser ju det som en trend i Europa. Det har ju skett här hemma i Sverige också. Att kungen kapar grenar. Till exempel att Carl Philip och Madeleines barn inte längre får vara en del av kungahuset. Och det är så man gör idag. Det ligger i tiden.
Det är ju heller inte bara en fråga om det ekonomiska och pengarna, utan det är också en förtroendefråga. För när man då smalar av kungahuset så blir det också tydligt vad som förväntas av vem inom den kungliga familjen. Och det tror jag verkligen skulle kanske behövas i Storbritannien. Att man tydliggör vilka som faktiskt är arbetande kungligheter och då även får ta del av pengarna.
Mm. Samtidigt är det värt att nämna också att nu när det varit kröningar och jubileum och sådär, man märker att det finns en väldigt royalistisk yra. Men samtidigt så har ju också den republikanska rörelsen vuxit eller kanske återupplivat debatten om kungafamiljens framtid. Och det har ju inte, det där går ju i cykler också, eller hur?
Ja, men verkligen. Och jag tänker att under drottningens tid på tronen, inte minst hennes sista år, så liksom blossade inte de här åsikterna riktigt på samma sätt. Och det kanske kan handla om respekt för den åldrande drottningen som liksom servat landet i 70 år. Men jag tycker att det var, om man jämför då när vi var på plats i London under drottningens platinajubileum versus kung Charles kröning. Och vi märkte ju verkligen av den här republikanska närvaron under kung Charles kröning den 6 maj. Vid flera besök som Charles har genomfört under året så har han ju också mötts av det här Not My King och stora folksamlingar som demonstrerar. Så det är någonting helt annat nu om man jämför med när drottningen styrde. Så är det.
Mm. Jag tror att enda lösningen för kung Charles i såna här turbulenta tider, det kan svänga ganska kraftigt, det är nog bara att stå stadigt.
Mm.
Det, och kanske fortsätta med den här moderniseringen och fortsätta med att visa att ett kungahus kan ändå följa tiden.
Mm.
Det är nog det enda han kan göra.
Jag ska också tillägga det att det är klart att det har funnits kritiska röster även under drottning Elisabeths styre. Och det där går ju i cykler, och det är klart att det har även mycket att göra med liksom omvärldsläget. Jag menar, nu har man har haft ett jättepåkostat jubileum i London för drottningen. Man har haft en kröning. Alltså där har kostat skattebetalarna jättemycket pengar. Och i tider då av inflation, dyra elpriser, krig i världen. Alltså det klingar ju inte bra. Och det är klart att de här åsikterna växer sig allt starkare.
Vi ska stanna kvar i Storbritannien, för vi måste prata om Sarah Ferguson, eller mer känd som Fergie. Hon var ju tidigare gift med prins Andrew, men sedan 1992 så är de skilda. De lever fortfarande tillsammans på Royal Lodge. Vi kan tillägga att Royal Lodge är väldigt stort. Är det 40 rum eller någonting? Det finns plats för de båda.
Det är lite det man har pratat om, att det kan bli lite klurigt för prins Andrew att bo kvar när den här pengapåsen stryps till honom.
Mm. Som vi pratat om flera gånger tidigare så har ju Sarah då en podd tillsammans med sin vän, och den podden heter Tea Talks. Och i senaste avsnittet så avslöjar faktiskt Sarah att drottning Elisabeth sa någonting väldigt speciellt till henne innan hon somnade in. Och det sista som drottningen sa till Fergie var bara dig själv, Sarah.
Ja, och Fergie berättar också här i podden att drottningen ska blivit ganska så irriterad på henne de gånger hon inte varit sig själv. Och sen tillägger då Fergie att men nu är jag mig själv och jag är väldigt lycklig över att kunna vara det.
Det är verkligen speciella ord från Fergie, för att hon har ju varit i blåsväder gång på gång genom de här åren. Och hon är ju en färgstark person, hon är väldigt extrovert och inte rädd för att säga saker. Jag kan tänka mig att de här orden på något sätt ändå kanske chockade Fergie en aning, för att det är känt att drottning Elisabeth, i alla fall genom åren, ogillade ganska mycket vad hennes tidigare svärdotter gjorde. Och framförallt så sägs det då att prins Philip avskydde Fergie. Och kanske extra mycket då efter att Fergie avslöjades med att försöka tjäna pengar på prins Andrew och kungafamiljen. Det är en lång historia, men kortfattat så var det en förklädd reporter som låtsades vara en förmögen sheik som ville eller låtsades då att han ville ha access till den kungliga världen. Och Fergie då hade ett hemligt möte med honom som spelades in och hon liksom la ut hur lätt han skulle kunna få då tillgång till den kungliga världen om han bara betalade x antal miljoner eller vad det var. Och det här blev ju enorma rubriker över hela världen och prins Philip kunde inte riktigt förlåta Fergie för detta. Så på något sätt, det var ju väl antagligen det allra vackraste drottningen kunde säga till Fergie. Mm. Att hon skulle fortsätta vara sig själv.
Ja, verkligen, med tanke på att Sarahs då att vara sig själv och de gånger hon verkligen har varit det och fått utlopp för det så har det faktiskt ställt till med en hel del rubriker. Men jag tycker det var fint att Fergie delade med sig av det här intima mötet med drottningen då innan hennes död i podden.
I veckan så meddelade den brittiska regeringen att det inrättats en kommitté för drottning Elisabeths minne. Och den här kommittén ska utarbeta ett förslag för en permanent minnesplats till den avlidna drottningen. Och tanken är att man vill att alla i Storbritannien ska kunna hedra drottningen, hennes liv, hennes tjänst till nationen. Och planerna för det här minnesmärket, det kommer man avslöja 2026. Och det kommer ju då markera drottningens 100-årsdag om hon hade levt.
Mm.
Och initiativet kommer att stödjas av den brittiska regeringen och såklart av Buckingham Palace. Och då är det Lord Robin Janvrin, som var drottningens tidigare privatsekreterare, som är utsedd som ordförande. Det var väl ett lämpligt val.
Ja, men verkligen.
Han om någon känner väl henne.
Han om någon har väl koll på hur hon själv skulle ha velat ha det, så att säga. Jag tycker det är väldigt fint att man gör så här, och det förvånar inte heller. Alltså, det är klart att man har tänkt att de skulle bidra med något sånt här. För just det här att ha en plats att återkomma till, som då på fredag den 8 september, när det är ett år sedan hon dog. Det är klart att det skulle betyda mycket för människorna. Och det här med då att hedra drottningen på årsdagen, det väntas ju inte något större evenemang eller annorlunda tillfälle att sörja drottningen på årsdagen den 8 september. Kungahuset har meddelat att de kommer att minnas henne och hedra henne privat. Och kung Charles beslut att markera drottningens dödsdag, det speglar lite hur hans mamma själv då tillbringade den första tiden eller årsdagen efter sin far, George den sjättes bortgång. Hon stannade ju faktiskt då på Sandringham från julen fram tills efter hans död då, den 6 februari 1952. Så att kung Charles gör något liknande nu, att man stannar hemma helt enkelt.
Mm. Det kan ju komma andra saker som hedrar drottningen, tänker jag. För att flera brittiska medier har ju sagt att det sägs att prins William och Kate kommer då att göra ett uttalande på årsdagen. En källa berättade för Daily Mirror att deras hyllning då kommer handla om att se framåt då, efter den avlidna drottningens arv.
Men huruvida det här kommer kommuniceras, det vet man ju inte. Om det kommer bli någonting på tv eller sociala medier, det är oklart.
Mm. Men någonting som var väldigt fint, jag kunde inte sluta le när jag såg de här bilderna. Det var så här, i söndags så genomfördes en parad med corgis, ni vet drottningens favorithund, utanför Buckingham Palace till drottningens minne. Det var ungefär 20 personer som deltog, de visade upp sina corgis. De här små hundarna var då klädda i kronor, diadem och kungliga kläder. Och en kvinna som heter Agatha Creary Gilbert styrde ihop den här paraden, och hon säger då till AP, den här nyhetsbyrån, att hon hoppas på att de nu ska skapa en tradition som kommer leva vidare år efter år. Och så säger hon så här: jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att minnas drottningen än genom hennes corgis, den ras som hon älskade under ett helt liv. Ändå lite gulligt.
Ja, men det här tycker jag var ett väldigt fint initiativ.
Vi håller oss kvar i Storbritannien på sätt och vis, för vi måste prata om Harry och Meghan, så detta är veckans Harry och Meghan.
I fredagskväll så sågs prins Harry och Meghan tillsammans med Meghans mamma Doria tillsammans på Beyoncés konsert. De var så ute och rockade loss lite, kan man säga.
Mm. Det var i Los Angeles, och en konsertbesökare som stod på samma rad som den här trion då berättade för Entertainment Tonight att alla tre dansar loss. Har du sett videofilmen till
det? Jajamän, det har jag gjort.
De dansar.
Ja.
Det gör de. Och så har det spritts då en massa klipp på sociala medier där man ser hur de liksom shakar loss.
Dansar och sjunger med.
Ja, mm. Och kramar varandra. Man ser också att Meghan och Harry kramas. Och att paret nu sätts offentligt tillsammans, det slår ju tillbaka mot de här envisa skilsmässoryktena som har varit under ganska lång tid. Det börjar ju början av sommaren.
Ja, och det har ju bland annat då handlat om att paret har separerat på prov och så vidare. Så att, att då se paret tillsammans på det här sättet, det har ju verkligen slagit tillbaka mot ryktena.
Men den stora frågan, det här är ett mysterium. Har Meghan klätt på Harry en silverjacka från sin egen garderob?
Ja, det här är i alla fall ett rykte som snurrar ganska rejält på nätet just nu och som Daily Mail har skrivit om. Klädkoden på kvällen var ju silver och alla på VIP-läktaren var ju klädda i silver och paljetter och även då prins Harry. Men jackan som han har på sig är lite trång och har dessutom knapparna på fel sida. Så nu tror man ju då att Harry har lånat den här silverskimrade, lite mer kavajliknande jackan av Meghan.
Ja, men det är ändå en märklig detalj det där med jackan och knapparna, för att på herrkavajer så sitter ju knapparna på ena sidan. Vi damer är ju vana att knäppa från andra hållet så att säga. Och jag kan väl känna så här, okej om Harry inte hade något eget plagg i silver. Men hade jag varit honom, då hade jag nog bara struntat i en sån klädkod. Men jag räknar kallt med att det är väl helt valfritt på en konsert hur man klär sig. Man gör väl som man vill.
Vet du vad jag tycker?
Ja.
Jag älskar att allihopa kommer dit och följer den här dresskoden.
Jag visste att du skulle säga så här.
Det var ju så snyggt när man såg där på läktaren att alla faktiskt hade de här detaljerna. Och jag som älskar glitter och paljetter, det liksom gnistrade på läktaren. Och då hade du sett väldigt tråkigt ut ifall att Harry hade liksom stått där.
Nej, han hade försvunnit i mängden.
Ja, så att oavsett om det är, troligtvis är det ju det, Meghans jacka eller inte, jag gillar det här.
Nu måste vi prata om vår egen kung.
Vi måste tillbaka till Sverige här nu. Nu har vi varit länge i Storbritannien.
Nästa vecka är det dags. Då gratuleras kungen till sina 50 år på tronen med ett jättestort firande. Egentligen har det pågått under hela året. Främst genom att kungaparet har besökt Sveriges alla 21 län. Så hela Sverige har verkligen fått vara med och fira detta. Men i nästa vecka då, nästa helg, så är det ju grand final. Och det blir ett fullspäckat schema för kungen.
Ja, det börjar egentligen, det är inte en del av firandet, men på tisdagen så kommer ju kungen att öppna riksmötet och på plats kommer ju även drottningen, kronprinsessan, prins Daniel, prins Carl Philip och prinsessan Sofia att vara. Och sen då onsdagen så inleds faktiskt firandet redan då.
Mm. Jag tänkte på det, för kungahuset har ju lagt upp firandet som att det vore 5 dagar och att tisdagen då med riksmötets öppnande är en del av det. Och jag vet att jättemånga utländska tidningar har skrivit 5 dagars party för svenska kungen. Mm. Men jag tycker inte man kan räkna riksmötets öppnande som en del av det. Det handlar ju om riksdagen och det politiska livet i Sverige.
Men det är ju med i schemat, så jag har faktiskt också reagerat på det. För jag menar, riksmötet hade kungen öppnat oavsett om det är ett jubileumsår eller inte.
Mm. Men just det du sa där, Sara, på onsdag kan man väl slå ner att det är första festdagen i alla fall.
Mm.
Men det här med att regeringen överlämnar en officiell gåva till kungen, ja, det är ju sånt som sker vid alla stora jubileum. Men vad kan det vara för present? Vad ger man till någon som har allt?
Ja, det där är ju en väldigt svår fråga. Det hade man nog haft själv svårt att klura ut. Som sagt, han kommer då ta emot regering och riksdag på Kungliga slottet där på onsdagen med en jubileumsmottagning. Om man blickar tillbaka lite vad kungen har fått tidigare, så kan man kanske tänka sig att det kommer vara något liknande nu. När kungen fyllde 70 år, då fick han ju faktiskt en tallriksservis och en glasservis. Och då hade man väl tänkt till där att det skulle, i den här servisen skulle det på något sätt symbolisera kungen. Så tallrikarna hade någon form av skogsmotiv och glasen skulle föra tankarna till en skogskärn. Så att,
bra tanke bakom.
Ja.
Och när han var 75 år, eller fyllde 75 år, då fick han en porträttmedaljong som föreställde honom själv. Och den sitter på väggen i riksdagshuset. Och även när han fyllde 60 fick han något liknande. Då fick han ett porträtt av sig själv i present.
Ja, och när drottningen fyllde 75, tror jag att det var, ja, då fick hon av regeringen då och riksdagen en väldigt ovanlig lampa i mässing. Så jag tänker så här, just det här med presenter, då får man väl tänka väldigt mycket utanför boxen för att lyckas pricka in någonting som de inte redan har.
Mm. Kommer ni ihåg när Victoria fyllde 30? Då fick hon en platt-tv av regeringen. Det var det ju många som reagerade på. Alltså det låg ju i tiden, för att det var ju då de flesta skaffade platt-tv och sådär. Mm. Absolut, men Jag vet att det var mycket skriverier om den där. Det var Reinfeldt som lämnade över den, tror jag.
Platt-tvn?
Ja.
Nej, men det är, ja, om jag får gissa så just här också, nu är det inte en födelsedag som ska firas utan ett jubileum, någonting som verkligen markerar en historisk händelse. Kungen är den regent i Sverige som har suttit allra längst på tronen, och då kanske att det blir någon form av jubileumsservis som har framtagits av någon svensk formgivare eller liknande, det är nog vad jag gissar på.
Vi får se. Spännande. Det kommer ju bli offentligt.
Yes.
Men på torsdag då, den 14 september, fortsätter firandet. Då har man också jubileumsmottagning på slottet. Men framförallt på kvällen där så ger Kungliga Operan en jubileumsföreställning på Drottningholms slottsteater. Och därefter då så står kungaparet för en privat middag på Drottningholms slott. Och då vet vi det att många av de här tillresta kungliga gästerna och kollegorna är ju redan på plats då på torsdag kväll. Så det kommer säkert vara en tjusig entré som görs där vid teatern och så vidare.
Och då laddar de ju upp för att kulmen av firandet sker ju faktiskt på fredag. För då är det ju på dagen 50 år sedan som kungen blev kung 1973. Och kungafamiljen kommer att närvara vid en tacksägelsegudstjänst, en så kallad te deum i slottskyrkan.
Och det har man ju alltid vid såna här stora jubileumsdagar och högtidsdagar. Mm. Det är ju lite tradition.
Ja, och jag tycker det är en fin tradition. Där någonstans inleds då firandet för fredagen. Och sen så kommer ju kungen att närvara vid högvaktsavlösningen på Yttre Borgården. Kommer ta emot gratulationer, och därefter så kommer kungen tillsammans med kungafamiljen att liksom från då slottets balkong ta emot sångarhyllningar. Och sen väntar ju ytterligare en festlig kväll med en jubileumsbankett och underhållning i rikssalen på Kungliga slottet.
Och det här är ju verkligen kronan på verket. Om jag tror rätt så kommer det här vara en kväll som hovet och alla anställda vid kungahuset verkligen satsar krut på. Det kommer vara frasande sidenklänningar, diadem och smycke som glittrar i strålkastarljuset. Det kommer vara röd matta. Ja, men allting som man kan förvänta sig av ett 50-årsjubileum. Det här är ju någonting som för alltid kommer vara inskrivet i historieböckerna. Bilder som tas den här kvällen kommer man kunna titta på om 50, 100, 150 år när Karl den 16 augusti bjöd in till jubileumssupé i rikssalen.
Ja, och firandet slutar ju faktiskt inte där med den här festliga middagen på Kungliga slottet. För att på lördagen så kommer kungen och drottningen att färdas i kortege längs med Stockholms gator. Kortegen startar då 14.30 och pågår till klockan 16. Och det är då först häst och vagn som gäller. Och sen också en båtfärd genom staden.
Det är med den här kungaslupen Vasaorden. I somras så låg den förtöjd vid stadshuset. För stadshuset firade också ett 100-års... Var det 100-årsjubileum? Ja, jag tror det. Den är otroligt vacker. Den ska kungaparet åka med. Vi har sett den vid bröllop och jättefin andra tillfällen. Och sen är det då en stor jubileumskonsert vid Lejonbacken som startar klockan 16. Och då har kungaparet klivit ur båten, de har gått upp där vid Lejonbacken och så kan de då njuta av den här konserten. Den ska spegla 50 år på tronen, inte så förvånande på något sätt.
Nej, det är ju, jag tror att det är 12-13 artister som kommer att uppträda, och jag tycker det är härligt att det är öppet och gratis för alla, och konserten som sagt håller på till klockan 6, och därefter mellan klockan 6 och klockan 10 på kvällen så titulerar man det som en dansfest på Gustav Adolfs torg, så att det här blir ju festligt.
Ja, men det kan jag tänka mig att det blir också. Jag såg lite på programmet, allt ifrån salsa, orkester till, ja men det kommer vara alla typer av danser. Och Gustav Adolfs torg där är ju, det är stort. Det finns alla möjligheter att svänga runt. Man räknar med, ja men det kan ju vara upp till ett par hundratusen människor som rör sig i området kring slottet Norrbro. Det kommer ju serveras mat och dryck vid Norrbro också. Så det blir en folkfest, och det är Stockholms stad då som står bakom den.
Ja, och utöver då folkfest och hur folket kommer att fira kungens 50 år. Det kommer ju även både svenska och utländska gäster. De kommer på plats under den helgen. Vad kan vi räkna med för kungligheter?
Vi vet att kungens kusin, danska drottning Margrethe, är på plats. Även hennes syster, drottning Ann-Marie av Danmark. Det är första gången vi ser henne utan hennes man. Kung Konstantin, han dog ju i januari. Vårt kungapar var ju på begravningen där i Aten. Men det är fint att hon kommer också, tänker jag. Och också då kronprins Fredrik och kronprinsessan Mary av Danmark. Och sen har vi också då kungaparet av Norge såklart, Harald och Sonja. och även kronprinsparet Håkon och Mette Marit. Och så ska man inte glömma Finlands presidentpar, Islands presidentpar.
Och sen kommer ju även prinsessa Madeleine såklart hem för att fira pappa och Christopher O'Neill. De kommer att delta vid festligheterna och sen är det ju många som undrar ifall att kungens systrar kommer att närvara.
Ja, om hälsan håller skulle jag vilja säga. Prinsessan Kristina, absolut. Prinsessan Birgitta hoppas jag verkligen kommer hem från Spanien. Prinsessan Desiree har varit lite dålig. Men jag håller verkligen tummarna och även då prinsessa Margareta. Margareta är äldst, hon är ju 88 nu. Och i dokumentären Sessan, en kunglig saga som visades i december 2022 så berättade prinsessan Birgitta någonting väldigt speciellt. Jag tycker att vi lyssnar på det.
Tror du att ni kommer att träffas igen, ni systrar?
Som det ser ut just nu... tror jag inte det, nej. Jag har alla blivit för gamla. Men nu har mitt syster blivit sjuk och min andra syster sitter i England och har blivit lite äldre också. Och jag med lite äldre, så vet vi så här om dagen. Det där med att ses blir nog lite svårt kanske.
Ja, och självklart så står ju alla systrar på gästlistan inför det här firandet och så länge de har hälsan i behåll så kommer de ju troligtvis att närvara. Och visst vore det fint att se dem återförenade, särskilt då med tanke på vad prinsessan Birgitta berättar i dokumentären, att hon faktiskt inte tror att de kommer att ses mer.
Ja, men det är lite sorgligt. Jag tycker ändå det. Det här är en generation kungligheter. Ja, men det är fyra systrar som har liksom funnits där vid kungens sida i alla dessa år på olika sätt.
Mm.
Men utöver kungligheter så kommer det andra gäster också. Delar av det officiella Sverige såklart. Talmannen, statsministern, statsråden, alla deltar i de här festligheterna. Men också då, jag tänker på jubileumsmaketten där på Kungliga slottet. Även då representanter för kultur och akademi, trossamfund, näringsliv och landshövdingarna såklart. Det kommer bli en riktig fest.
Ja, och vi två kommer ju självklart att vara på plats och bevaka firandet. Ni kommer att kunna följa det på Aftonbladet i våra sociala kanaler. Och vi kommer ju även att spela in ett specialavsnitt av podden på plats vid firandet. Och
absolut,
det vill ni inte missa.
Nej, det kommer bli härligt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det är många som uppmärksammar de här 50 år på tronen. Det har verkligen kommit en lång ström med böcker, tv-serier och filmer som handlar om kungen. Och alla har ju fokus då på 50 år på tronen. Och några av dem, vi vet ju att Viaplay har ju den här dokumentären Kungens innersta krets, där bland annat då Roger Lundgren är producent. Jag tror han är exekutiv producent. SVT har ju den här tv-serien Kungen och jag, som är gjord av Karin av Klintberg. Visst är den baserad på biofilmen?
Ja, precis. Biofilmen är ju en kortare version kan man säga. Den är ungefär en timme och 20 minuter. Medan den här Kungen och jag som sänds på SVT, den är ju tre delar. Så det är ungefär tre timmar. Så att, jag ska prata lite mer om den senare.
Mm. Sen har vi också Warner Bros. Och Discovery. De har gjort den här dokumentären Kungen med två ansikten. Och då är det författaren och min kollega, journalisten Åsa Lindeborg, som står för den.
Och sen har vi den här tronen som har gjorts av TV4. Och där, Jenny, är ju du med och medverkar.
Ja, men det är så roligt. Det har verkligen varit ett jättespännande projekt. Den här serien är gjord av Christian Arnett. Och det har varit så roligt att få vara med där och prata om kungen.
Vi måste ju gå igenom lite de här olika dokumentärerna och filmerna som har gjorts om kungen. Ska vi börja med filmen som heter kort och gott Kungen och som heter Kungen och jag på SVT. Den här filmen då hade ju, sändes ju faktiskt på bio, vilket var lite speciellt. Den hade biopremiär den 24 februari tidigare i år. Och den handlar då om Karin af Klintbergs möte med kungen. I filmen får man då följa kungens liv, ibland på avstånd, ibland nära, ibland liksom på slottet och i officiella sammanhang med mer formella avstånd. De pratar ju såklart om kungens barndom, kungens liv, både toppar och dalar. Och jag såg ju som sagt den här filmen då på bio och jag reagerade på hur många i salongen som liksom under filmens gång började lite så här tissla och tassla med varandra gällande de olika scenerna och även en hel del skratt. För vår kung har ju ganska nära till humor och i det här mötet som Karin får med honom så sipprar lite hans den här skojare sidan fram. Mer kanske än vad vi är vana vid att se. Och just där i år har ju kungen gjort extra många intervjuer och sådär. Just för att han firar 50 år på tronen. Och han får frågan av Karin i avsnitt 1 i SVT-serie Kungen och jag. Just vad han själv tycker om att prata om sig själv. Jag tycker vi ska lyssna lite på vad han svarar.
Vad tycker kungen om att prata om sig själv?
Nej, men det är svårt tycker jag att berätta och framföra saker och ting.
Kommer journalister för nära?
Nej, det ser nog till att det inte kommer för nära. Nej.
Och vad går gränsen?
Vi håller på det här rätt ordentligt tycker jag. Det finns vissa gränser snart.
Passerar jag någon gräns?
Nej,
jag... Men berätta för mig då, vad går gränsen?
Det beror på var vi hamnar någonstans. Men...
Vad får jag inte fråga om?
Det talar jag förstås inte om.
Jag är inte så förvånad över det här. Kungen är ju en mer reserverad person om man till exempel jämför med kronprinsessan Victoria. Han har ju en skarp gräns mellan det officiella och det personliga och absolut mot det privata. Det är det värsta han vet när det pratas om privata, personliga grejer. Mm. Så jag känner igen där.
Men jag tycker det är väldigt kul då när han svarar just så här att du håller på att borra på här rätt ordentligt tycker jag. Att han tycker att det blir lite för intima frågor. Men som sagt, den här filmen har ju då gjorts om. Från början en biofilm som gjorts om till en serie i tre delar. Första delen hade ju premiär i söndags och andra delen sänds 11 september och sista den 17 september. Och jag kontaktade faktiskt projektledare och SVT-ansvarig för serien, Lars Säfström, för att ta reda på liksom vad som skiljer serien i de här tre delarna mot biofilmen. Och han berättade då för mig att efter att filmen spelas in så var det dels många som kontaktade dem och hade då helt nytt material som de hade tänkt att det här skulle passa fint haft med i den här filmen och som aldrig tidigare visats. Och det är då i del 3 här på SVT som kanske mest av det här nytillkomna materialet visas. Och Karin fick då även träffa kungen vid flera tillfällen efter att filmen var klar för att då addera ytterligare material till serien. Och ja, men jag tycker att det är intressant just de här frågorna mer där kungen blir verkligen... Han blir alltid intervjuad, men just själva mötet med kungen kanske kommer mer i fokus än kungens liv i stort.
Och det är ju många som har reagerat på det. Det är många som tycker att ja, men det skaver lite grann att Karin af Klintberg själv syns så mycket och att hon sätter fokus på mötet mellan dem och att de tillhör två olika generationer och att hon på något sätt försöker få kungen att prata om känslor och sånt där.
Mm. Men just det här med en blandning av humor och allvar är ju verkligen, ja, genomlyser hela den här serien. Och jag tycker faktiskt vi måste lyssna på en kul detalj från första avsnittet. För mitt under en intervjudel på Kungliga slottet så måste kungen hastigt avbryta. Vi lyssnar.
Jo, men ja, full respekt till ämbetet. Vi i familjen eller är uppfostrade för att sköta ett ämbete helt enkelt. Och Jesus, jag har ju lunch. För helvete, jag har en massa gäster. Men,
det där är spontant.
Det där är spontant och stressande. Och han rusade verkligen iväg och frustade lite längs vägen.
Mm. Nej, men så är det. Okej, vi går vidare till nästa. Jag har sett både Kungens innersta krets på Viaplay och Kungen och jag. Och även TV4s tronen. Om man ska sammanfatta dem alla så de har ju i stort sett samma tema. De speglar kungens regentskap och liv över 50 år. Jag kan ju tycka då att kungen och jag är lite mer poetisk. Karin af Klintberg har ju satsat mycket på det visuella. Det är vackra klipp, det är bilder, det är kameråkningar, det är musik. Och så just det här som vi snackade om då, att hon figurerar ju själv väldigt mycket i serien. Det har hon fått både ris och ros för. Kungens innersta krets på Viaplay, den är lite annorlunda. Som sagt, som vi sa, Roger Lundgren är en av de som står bakom den. Den är lite snabbare jämfört med Kungen och jag. Det är fortfarande mycket snyggt gjort. De har lite annorlunda vinklar som kanske sticker ut lite mer. Bland annat så handlar ett helt avsnitt om kungens vänner. Och det är faktiskt första gången som jag hör de här barndomsvännerna berätta på det här viset. Och jag tycker det är jätteintressant. Och TV4s dokumentär, den är jag ju själv en del av. Jag finns med som expert. Jag vill inte låta partisk. Men jag tycker den är mycket snyggt gjord. Alltså särskilt hur man behandlar det historiska materialet kontra det nya. Ni som kollar på det sen, eller som första avsnittet visades ju häromdagen. Hur man sen morfar ihop det historiska med det moderna. Och det som jag tycker framkommer väldigt tydligt, det är hur avslappnad kungen är i intervjuerna med Christian Arnett. Det är han då som har skapat dokumentären. Det finns någonting där som gör att kungen faktiskt är lite mer spontan och personlig och sådär. Och jag tycker vi lyssnar på ett klipp från Tronen. Det är avsnitt 3 där kronprinsessan får se ett tv-klipp på sig själv när hon håller sitt myndighetstal i rikssalen.
Jag kommer alltid att vara lojal mot konungen.
Så det var ju mycket som passerade revy på något sätt från bilder och filmer jag hade sett. Jag såg mig själv som en liten länk i en väldigt lång historisk kedja. Och det blev väldigt fint, samtidigt som ansvaret kände jag ju tungt, givetvis också.
Ja, ett stort tema i TV4s Tronen, det är ju plikt och hur kungen och hans familj då förhåller sig till plikten. Och kronprinsessan Victoria, hon tar det ju på stort allvar som vi hör. Och det har hon ju gjort sedan hon var mycket liten. Och det har ju inte alltid varit lätt för henne.
Nej, alltså om, jag tycker man märker det så tydligt i det här klippet som vi precis spelade upp, att än idag så när hon tittar på hennes framförande och det här talet, så att man ser ju faktiskt verkligen hur det påverkar kronprinsessan och sättet hon berättar liksom hur nervös hon var. Man kan ju inte ens föreställa sig den pressen att som 18-åring gå upp och hålla det här talet. Och just det här med pressen, att vilja leverera sitt yttersta som en ung kvinna, endast 18 år och även tiden innan det var ju också någonting som drabbade kronprinsessan väldigt hårt, och det blev en tuff period för henne. De här stora kraven och själv de kraven hon ställde på sig själv, och det gjorde sig också att hon blev sjuk och drabbades av ätstörningar och behövde ta en paus ifrån Sverige och det trycket. Och de här åren i USA gjorde ju väldigt gott för henne att få lämna den pressen för ett tag.
Mm. Ja, kungaparet skickade henne till Yale University då hon då fick plugga i lugn och ro och stå utanför strålkastarljuset och fick också professionell hjälp då för ätstörningarna. Men vi ska lyssna på ett annat klipp från Tronen också. Det är från avsnitt 2. Kungen och drottningen berättar för första gången om ett stort misstag som inträffade dagen före bröllopet, som de i efterhand i och för sig kunde skratta gott åt. Men vi lyssnar på det.
Kvällen innan själva bröllopet hålls en galasoaré på Kungliga Operan i Stockholm. Men den börjar inte riktigt som planerat.
Det var en tillställning på Operan helt enkelt, en föreställning. Och då var vi inte gifta, så drottningen bodde i andra sidan av slottet här. Och vi skulle åka ner och träffas vid Operan.
Norrbro, kungen har gett sig av. Här kommer limousinerna.
Jag tog bilen och åkte dit ner. Och trodde att drottningen hade skjuts från andra sidan. Och att vi skulle sammanstråla, så hade jag uppfattat det. Men hon var inte där. Så hon stod kvar här uppe i slottet. Kallade sig ensam.
Men det var ingen där. Och jag visste ju att det var ju tv hela vägen och tv vid Operan och alla väntade.
Så att chauffören fort som katten åkte tillbaka.
Jag tänkte, vad märkligt, det är en annan tradition, men det är klart, man tar seden dit man kommer.
Det här är ju en väldigt rolig detalj, och alltså det, hur han kunde glömma det.
Ja, men det måste också vara som miss i planeringen, tänker jag. På något sätt så har de ju fått olika besked om var de ska stå eller vara för att bli upphämtade av chauffören.
Och vi får utgå ifrån det att kungen hade väl förmodligen då trott att drottning eller blivande drottning Silvia skulle bli liksom körd en egen bil till platsen.
Mm. Ja.
Men jag ändå tycker att det är en sån pass stor miss att jag tycker ändå det är roligt att man delar med sig av den.
Ja, och så är det kul man hör Lennart Swahn, han som då leder det här till SVT-sändningen, att det var en ovanlig entré. Ja, det var det.
Verkligen.
Men drottning Silvia, hon blev och är ju ett väldigt stort stöd för kungen. Och en del säger ju att det var hon som räddade monarkin, just för att kungen var väldigt kritiserad på 70-talet. Och när hon kom in så förändrades allt med hennes karisma och skönhet och personlighet och sådär. Men hon har ju även varit ett stort stöd för honom privat och känslomässigt. Kungen drabbades ju av ett trauma som liten när hans pappa dog, och det har ju såklart följt med honom hela livet. Och det är lite spännande, tycker jag, för att drottningen säger vid ett tillfälle i en av de här dokumentärerna att hon fick stötta kungen i att bli en bra pappa för barnen, just för att han har ju själv aldrig haft någon egen förebild i hur pappa ska vara. Det är klart man inte vet då. Och jag tycker vi lyssnar lite på första avsnittet av Kungen och jag från SVT, där han berättar då om förlusten av sin pappa.
Det var tabu. Jag visste fortfarande, jag var 13-14 år, så hade jag inte en aning vad som hade hänt.
Men så att i 13-14 års åldern så fick kungen reda på att pappa hade dött i en olycka?
Ja, ungefär så. Ja, då läste man, hittade man i tidningar och böcker och eller vad för någonting. Så man började, ja, vågade liksom borra i frågan själv. Så. Det var ju verkligen trycksvärtan som lyste. Mm. Jag öppnade ett nytt fönster och förståelse på ett annat sätt.
Och vi har hört det tidigare, det är ju ingenting nytt egentligen, det här med att kungen berättar att han fick reda på exakt vad som hade hänt hans pappa förrän han var 13-14 år.
Men det är exceptionellt, tycker jag.
Ja, och att det var liksom i samband med att han kunde börja läsa tidningar, och just det att man pratade fortfarande inte med sin mamma om det som hände, utan att det var tabu. Och jag menar att kungen även berättar det här att man fortfarande är väldigt tystlåtna kring pappans olycka och att man inte pratar särskilt mycket om det.
Nej, men på den tiden så ville man skydda barnen, och det har ju kungen och prinsessan Kristina också i flera av de här dokumentärerna sagt, att man ville inte att det skulle bli ett trauma för barnen, så man stängde den dörren. Man ville inte lägga det här på dem genom att prata om det och ta upp det och sådär. Men istället blev det ju tvärtom. Mm. I och med att ingen sa någonting någonsin, och inte deras mamma heller om det här, så sätter det sig i själen. Och det följer ju med kungen och hans systrar hela livet faktiskt. Idag hade man ju inte gjort så som förälder. Men jag tycker det är väldigt talande i att det har ju legat kvar hos kungen hela hans uppväxt och hans liv. Jag tyckte man tänkte på det också, kommer du ihåg vid tsunamitalet?
Mm.
När han då stod i stadshuset och framför sig så hade han då en enorm publik med anhöriga, drabbade, folk som hade förlorat kanske föräldrar eller förlorat sina barn, riksdag och regering och representanter, så det var ju en stor publik. Och han ska stå där och för första gången säga någonting väldigt personligt i ett officiellt tal.
Då öppnar han ju upp just om det här att han vet hur det är att förlora sin pappa. Och det här talet är ju också ett av de tal han har hållit som har blivit allra mest hyllat, just för att han öppnade den här personliga dörren och för första gången faktiskt satte ord på sin egna sorg.
Mm. I dokumentären Kungens innersta krets från Viaplay så pratar ju då kungens vänner för första gången hur det är att vara nära vän till Sveriges monark. Och jag kan tycka att det är extra intressant att höra hur det gick till när man som barn då blev hembjuden till dåvarande kronprinsen som man var på Stockholms slott när man skulle leka. Och kungens vän Johan Bäckman, han var skolkamrat med kungen, och han berättade att det hände då och då att man fick den där inbjudan.
det är svårt att föreställa sig. Och sen också då när det handlar om liksom barn eller yngre vuxna som ska ses i de här sammanhangen och bara att kliva in på slottet om man jämför med när man själv var liten och sprang över till kompisen på gatan och lekte.
Det var lite annorlunda.
Det var lite annorlunda.
Inga playdates här.
Nej.
Är det på riktigt.
Exakt.
Men 1959 så flyttade kungen till Sigtuna för att gå på Sigtuna humanistiska läroverk. Det var en internatskola där många näringslivstoppar och adelsfamiljer då satte sina barn och än idag kanske sätter sina barn. Och även där fanns det regler för hur de andra barnen skulle umgås med kronprinsen. Men det var ju inte alla regler som efterföljdes.
Nej, skolkompisarna blev ju på ett väldigt tidigt stadium ombedda att då kalla kronprinsen för prinsen. Han var inte kronprinsen i skolan och man fick ju absolut inte säga du.
Men det vägrade kompisarna att... Det är klart att de vill inte gå runt och säga prinsen. Alltså i den här åldern också. Det är sånt där gör man bara inte.
Nej.
Och då när i alla fall inga andra vuxna var i närheten så hittar man ju på något annat. Kungens kompis Mikael Odvall berättar att de tyckte det var så löjligt att säga prinsen. Så kungen började istället att kallas för Chabo eller Chabbe. Chabo har vi hört tidigare,
ja.
Men Chabbe... Jag har faktiskt inte hört innan.
Ja.
Men vad ska man säga? Chabo på den tiden, det var ungefär som att man säger dude idag. Ja. Hey dude.
Och vi vet ju det att till exempel prinsessan Estelle, hon heter ju liksom Estelle i skolan. Och det är ju säkert också väldigt viktigt för barnen att få vara liksom
som
personen. Och som alla andra, inte en kunglighet i de sammanhangen.
Ja, absolut.
Det blir ett långt avsnitt idag, Jenny. Vi har mycket att avhandla och nästa vecka som sagt då kommer det bli två avsnitt av Kungligt. Ett vanligt avsnitt som den här veckan och sen spelar vi in ett specialavsnitt i samband med kungens jubileumsfirande.
Mm. Vi har fått en läsarfråga också. Vill ni skicka in frågor så mejlar ni kungligt@aftonbladet.se. Det är en fråga från Jocke. Han säger tack för en grymt bra spännande podd. Jag lyssnar varje vecka. Tack Jocke.
Tack.
Jag undrar om ni tror att vi får se Silvia bära det brasilianska diademet under kungens 50-årsjubileum. Känns som att det är väldigt sällan vi får se henne i detta magiska diadem. Tror ni att det finns någon anledning till detta?
Ja, men det här är ju faktiskt drottningen själv berättat i SVTs dokumentär om kungliga smycken. Att det brasilianska diademet det plockar man bara fram vid väldigt speciella tillfällen. Det är ju ett av de mest pampiga diademen som finns i den svenska smyckesamlingen. Det är oerhört tungt. Det är ganska så komplicerat att bära. Så det är ingenting man bara kastar upp på gässan hur som helst. Men just ett sånt här tillfälle, kungens 50-årsjubileum... Jag tror absolut att vi kan räkna med att se det. Just för att det är ett sånt speciellt tillfälle som kommer att skrivas in i historieböckerna. Vad tror du, Jenny?
Jag tror absolut att det finns en möjlighet att vi får se det brasilianska diademet. Det är ju... om inte nu, så när ska det bäras?
Exakt.
Mm.
Vi har fått en annan lyssnarfråga som lyder så här. Hur ser det ut i Europa angående tronföljden till kvinnor eller män? Är det vanligast att kronan bara går till män eller oftast förstfödda som gäller? Hur ser det ut i kungahus i övriga världen?
I Europa är det vanligast med kvinnlig tronföljd idag. Sverige och Norge har ju full kognatisk tronföljd. Det vill säga att om äldsta barnet är en flicka så får hon ärva kronan. Danmark införde kvinnlig tronföljd redan 1953 så att Margrethe kunde bli drottning eftersom det saknades prinsar. Men man gjorde ett undantag. Man gjorde som så att kvinnor får bli regenter enbart om det saknas manliga arvtagare, en yngre bror. Och lagändringen medförde då att kronprinsessan Margrethe, som är äldst av tre systrar, fick gå före sin farbror prins Knut. Men så hände någonting. 2009 så höll man en folkomröstning om tronföljden. Och då införde man full kognatisk tronföljd. Alltså att äldsta barnet, om det är en flicka, har full rätt till tronen. Sen när man kollar ut på de andra länderna, Belgien, Nederländerna, Storbritannien har också full kognatisk tronföljd, alltså kvinnlig tronföljd. Men Storbritannien var lite sena, för de ändrade till detta 2013. Innan dess så lät man bröder gå före systrar. Och bara för att göra det tydligare, kognatisk tronföljd kallas det när både manliga och kvinnliga ättlingar kan ärva en kunglig titel, men sönerna har förtur, så en lillebror kan gå före sin stora syster. Full kognatisk tronföljd, det kallas det när äldsta barnet oavsett kön ärver tronen. Och kollar man då stater med agnatisk tronföljd, alltså bara män, så är det till exempel Liechtenstein, Saudiarabien, Japan. Men där kan man lägga till också att det har diskuterats kvinnlig tronföljd där. Jag tror det var i början av 2000-talet. Jag hade väldigt mycket kontakt med japanska reportrar där som var nyfikna på hur det såg ut i Sverige och sådär. Då fanns det inte någon prins i landet som kunde ta över tronen. Men när det väl föddes en prins så lades de här diskussionerna. Mm. En aning. Det är lite synd. Men man kan ju också nämna Swaziland, Jordanien, också manlig tronföljd. Bara för att nämna några länder. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Jag hoppas att ni hänger med även nästa vecka, då vi som sagt har två poddar ute.
Det blir en fullspäckad kunglig vecka nästa vecka, så det vill ni inte missa.
Vi pratade innan när vi startade podden att det känns som att vara inne i en torktumlare den här perioden.
Faktiskt, ja. Det händer väldigt mycket, men det är också väldigt kul.
Det är det.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.